varmt välkomna till podden Inte din morsa.
För andra gången idag.
Detta teknik, det är liksom, det förtar tonen, men jag tror att vi får jobba med lite så här. Vet du vad jag brukar säga till min son, som jag har läst jättemycket nu om, att lära sina barn coping-strategier för att hantera ohanterliga känslor som liksom lite besvikelse, ångest, oro. Och då gör jag en andningsövning med honom. Och då säger jag så här: andas in din egen livskraft och andas ut din oro. Och han är så begeistrad i den här lilla övningen. För han är så här: det funkar verkligen.
Placebo.
Ja, nej det är inte.
jag vet.
Alla typer av andningsövningar är ju oslagbara för just ångestreglering. Alltså att komma ner i sitt andetag, att vi genom att andas som om att vi inte hade ångest faktiskt säger till vår kropp att det finns ingenting att ha ångest för.
Nej.
Så det är liksom någon typ av placebo, men samtidigt så är vi, det är så jävla mäktigt att det finns ganska enkla tekniker. Och jag tycker att det är någonting som jag kanske inte har varit superbra på med mina andra barn, att faktiskt förstå att som förälder så är kanske det är ens viktigaste uppgift, att lära barn att hantera ohanterliga känslor. Alltså det som skaver och det som är jobbigt. Och om man inte lär dem tekniker för det, då kommer de ju själva hitta på tekniker. Till exempel små tvångstankar, tvångshandlingar. Det är ju ett sätt att försöka kontrollera saker som känns oreglerbart eller ohanterbart. Att springa ifrån, alltså alla typer av försvar som kanske är så här mer eller mindre halvdestruktiva och icke-fungerande. När vi åker till dagis, han tycker att det är skitjobbigt med separationer och lämningar. Och när vi åker på den lilla grusvägen, så när vi kommer 500 meter så är han så här: nu får jag ont i magen. Men nu vet jag för att det är för att du ska lämna mig på dagis. Alltså att han har liksom fattat att den här känslan handlar om att jag ska lämna. Och då gör vi den här andningsövningen och så går det lite över och så pratar vi om liksom: kommer du ihåg igår hur kul du hade mina kompisar? Kommer du ihåg att du fick en kram av Jamie när du kom? Och bara: du kommer ha superkul idag. Även fast det känns som att det kommer vara jobbigt, så kommer du klara det så här. Och det, jag måste säga att det är så fint att få göra det med honom.
Det tycker jag också är en stor skillnad mot när våra stora killar var små. Att nu pratar jag med mina pojkar om ångest. Om att man har rätt att få hjälp om man inte förstår någonting. Att man inte ska bara säga tystna och känna sig konstig eller dum. Så det tror jag är så här helt avgörande för nästa generation, att så här våga prata om saker och be om hjälp.
Ja, och jag tror att helt avgörande för nästa generation också är att liksom lära sig visa hänsyn. Och det är klart att vissa sportsammanhang och att vi liksom är tränare, men jag upplever i alla fall som att när vi gick i skolan att det var så här: hör du, alltså så här, anpassa er till grupp. Alltså det fanns en mycket större kollektivt tänk. Och idag finns det mycket större individualistiskt tänk. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Det är väl toppen. Men det blir ju liksom, det är som att vi också glömmer bort det här med status. Att så här, vems behov ska egentligen få, ska man tillgodose? Jag önskar bara det faktiskt. Jag önskar att vi börjar betrakta oss själva lite mer som flockdjur, och att alla i den här flocken kommer behövas. Och att så här, visst, folk har olika behov, både liksom kopplat till kön, till eventuella diagnoser och till eventuella liksom säregenskaper och specialintressen och så vidare. Men till syvende och sist så behöver vi faktiskt varandra, och alla måste ju göra vissa avkall på liksom det man själv kanske absolut helst av allt vill eller så. Förstår jag menar?
Ja, och jag läste ju en krönika i ETC i veckan. Och den handlade ju...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Utav Henrik Jallalian. Jallalian. Ja. Han gjorde det till en retorisk liksom, ja, spegling, fast med här, ett twist. Han skrev så här: min flickvän är gravid och jag tänker att så här, det hade varit mycket bättre om vi män kunde vara gravida, för ni bara liksom håller på och klagar ungefär.
Mm.
Så jobbigt för er att gå till jobbet och det är foglossning hit och dit. Ja, men det var ju...
Helvete. Alltså hela lagstiftningen kring graviditet. Alltså tänk jag själv om män bar barn. Alltså det skulle ju vara... Hela vårt samhälle skulle ju vara för det första centrerat kring detta barnbärande. Alltså detta manssläkte som då...
Det är det han kommer fram till, och det är det han gör så snyggt. För där blir man ju liksom upprörd. Och sen så vill man då liksom trycka till honom, och så läser man då det här.
Ja.
Men hela krönikan går ju ut på att det hade inte funnits... några förlossningsskador. Det hade inte funnits några liksom vårdkör, några bebis som hade stängts igen. Alltså, han skriver så här: som man med tusentals år av solitt patriarkat i ryggen har en viss känsla för vad vi förväntar oss i en liknande situation. Här kommer därför hela listan på vad som varit annorlunda om vi män också blev gravida.
Ja.
Han bara, vi hade kunnat sjukanmäla oss för minsta krämpa.
Mm.
Hade män varit gravida hade mansgraviditet varit lika självklart begrepp som mansförkylning. Vi hade fixat liksom gravidpenning från dag ett vi såg det där lilla krysset.
Mm.
Förlossningsvården hade aldrig haft kris. Rättvis pension och lön hade liksom direkt kompenserats för både lön och pension.
Ja.
Ingen hade behövt föda på en landsväg. Nej. Utan det här skulle liksom det skulle finnas, han skriver så roligt, det skulle finnas amningsrum överallt, till och med på O'Leary's.
Ja.
Men det tycker jag,
true.
Ja, och så var det så här roligt skojsigt skrivet, och då tänkte jag så här: ett, så här, inte bli en surkärring nu. Det är jättebra liksom att du belyser det här. Men sen så bara som jag skrev då på story att för att få män att läsa då om kvinnors utmaningar och liksom utsatthet, då måste man skriva det med sköna grabben glimten i ögat.
Mm.
Och så behövs det så gör det då. Men liksom det hade varit bättre om så här, fler manliga journalister istället skrev om det här. Eller som jag har uttryckt mig då. Fler manliga journalister vågade titta utanför kalsongen.
Mm.
Jag tyckte det var lite roligt.
Mm, det var
ja, fick jag till det.
Jag fick det verkligen till det.
Klassisk Ann Söderlunds. Ja, klassisk i rakt nedstigande led från Köris.
Ja.
Nej, men just att det, är så här, det ska applåderas, uppmärksammas så fort en man skriver om en kvinnofråga.
Mm.
Men vi kvinnor, oj, det enda vi pratar om är dessa karaslokar.
Mm.
Jag tänker att vi kanske måste hålla käften ett tag.
Mm.
Vi, liksom, vi svälter dem precis som män har gjort med kärlek och liksom pengar och ömhet och så här, respekt i alla tider. Vi bara så här, we don't give a fuck.
Men pratar vi så mycket om dem och deras problem egentligen? Eller? Gör vi det?
Men har påven en lustig med så här, ligger Dolly Parton på rygg?
Nej, men säg, alltså jag menar ju ur ett så här medialt perspektiv, alltså kvinnliga krönikörer.
Ja.
Alltså, då tycker de synd om, alltså, tänk om män, alltså, så här, man pratar om mäns eventuella ohälsor och sånt, eller gör de det?
Ja, det är liksom, jag tycker det debatteras ju i liksom, vad ska man säga, olika stim, fiskestim. Mm. Antingen då om deras liksom, men allt från mansförkylningar till att de låtsas som att de inte är kompetenta. Så, men det vet inte jag hur man gör. Eller visa du. Eller, hur gör man det där? Men du kanske bara kan googla själv. Att allting handlar om att lite som möjligt behöva anstränga sig.
Ja, men som Emma Bovin till exempel. Hon skriver ju ofta så här lite putslustiga kröniker om sin familj.
Ja.
Så hon är ganska bjuckig liksom,
ja, verkligen.
Om hur det ser ut. Och faktiskt väldigt rolig. Först var jag lite så jag bara, är det här kul? Men sen nu skrattar det faktiskt. Men då är det just att hon så gör sig lustig över sin mans väldigt så kallade liksom, manliga drag. Den senaste krönikan, eller kåseri kanske man kan kalla för, krönika säger de på DN. Handlar om att när de ska åka upp till fjällen tillsammans med några kompisar.
Kåseri.
Och båda männen har gjort det till liksom en sport att komma iväg tidigt. Det är det bästa Johan vet. Alltså att sätta sig, att man ska hela tiden så här, du vet, hetsa barnen och frun och börja packa kvällen innan. Alltså det viktigaste av allt är att komma iväg i tid. Fast man liksom inte har tillträdet till sin eventuella stuga eller hotellrum först klockan 17 så är det så här, vi ska åka 7:30, vi ska liksom ta höjd för att det kan hända massa saker. Så här. Det jag menar att när kvinnor skriver om män så är det ofta liksom, i alla fall senaste årtiondet så är det ju mycket att vi ska liksom häckla mäns då, olika typer av oförmågor, att de är slöfockar och att de är liksom grisaktiga och att de är töntiga som i det här fallet, eller vad man ska säga. Så att, nej, jag tycker inte alls att påven skiter i kyrkan. Jag håller inte med dig. Jag tycker att kvinnliga krönikörer ofta gör sig roliga och narrar män på olika sätt. Med rätta. Med rätta.
Jag fattar. Ja.
Och jag tycker att manliga krönikörer, det skulle vara fullständigt jävla orimligt om en manlig krönikör satt och skrev om sin fru på ett sätt där man skulle pinpointa vilka liksom feminina drag hon hade som var störande.
Ja, men om vi vänder på det.
Min fru vill ligga och sova på morgonen och skita i och komma iväg i tid. Så här. Alltså om en manlig
krönikör. Okej, men utmaningen då? Ett sånt liknande ämne där jag skulle, eller du skulle kunna skriva, eller kanske jag då lite putslustigt skulle skriva en krönika. Ett kåseri om liknande där man skulle känna så här: nej, men gud, stackars män.
Hon skrev också ett kåseri eller en krönika om att hennes man ville liksom, ja, hon beklagade sig då över hur mycket fritidsaktiviteter de var tvungna att köra runt sina barn till. Och då landade hon i att hennes man då prioriterade så här bollsporter, att deras flicka då skulle få gå kvar på handbollen men skita i balletten och ridningen, för att han liksom gärna ville att barnen skulle ägna sig åt det som han tyckte var kul.
Såklart.
Ja, så. Mm. Och det är också så här,
hade, sån är jag med,
hade liksom, ja, men jag bara menar att så här,
inte alla såna.
Jo, jag menar, är det typiskt så här, man, hon kanske inte tänker att det här ska vara liksom en kap.
Nej, men nu är det något på spåret. Nu är det något på spåret.
Men det blir ju ändå så här, ja, det är så här det ser ut i de flesta familjer, att män är så här på det här viset som hon beskriver. Det är ju därför man skrattar högt åt, för att man typ känner igen det hos alla så här karar genom historien typ. Men det jag menar är att det skulle aldrig vara rumsrent för en manlig krönikör att skriva en sån där man generaliserar genom sin fru. Jag har haft några sådana försök. En man, där en spaning jag har, som gör så, det är Martin Melin på Instagram.
Ja, det är det. Ja,
det är hans nya tjej. Och jag kommer ihåg när Hanna Grafs man startade ett helt konto.
Just.
Där han liksom på ett sätt som var helt bizarr
tog smygbilder på henne.
Smygbilder och gjorde sig lustiga över henne. Mm. Alltså på ett, det var så jävla gränslöst, tyckte jag. Jag tyckte det var
förtäckt kvinnohat, kan man säga.
Ja, så hårt förtäckt. Men även Martin Melin går den så här, här hade man tänkt att man skulle få ligga och lata och käka äppelpaj. Nej, men då är man i stallet och mokar skit. Alltså det är mycket så här, vem, och nu senast hade han lagt upp någon bild så här, när han ligger och kollar på Formel 1. Ja, vem skulle ens få för sig att vilja planera sommaren när man kliver in i kurvan efter på bla 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 Formel 1-bana och så ser man en bild när hans tjej sträcker sig över tvn så här. Han gillar också att göra sig lustig på tjejens bekostnad, och det handlar nog inte om att det är just bara hon, utan det är så här kärringarna som alltid ska snacka sommarplaner när man kollar på Formel 1 eller fotboll. Vad fan är grejen? Alltså, fattar du lite vad jag menar?
Nej, jag fattar precis vad du menar. Men jag tänkte på samma liksom sätt att visa på något sätt, påvisa att man är en modern man.
Mm.
Det är ju ett grepp som liksom moderna män använder. Men om jag tänker, till exempel Schyffert använde ju den också. Inte med sin förra fru.
Nej.
Utan med Norr.
Mm.
Och då tänker jag så här, varför tycker jag ändå att det funkar? Det är för att de är så pass, liksom, vad ska man säga, statusjämlika.
Ja, men ska jag berätta vad jag tror med båda de två? Alltså jag tror verkligen att de har en autentisk kärleksrelation. Men det är en grej i deras relation som de inte kan bli sams med. Det är den uppenbara åldersskillnaden.
Ja.
Och att han på något sätt går runt med någon typ av lågmäld skam över detta. Att han är en ful gubbe som har raggat upp en väldigt ung tjej.
Mm.
Och att hon också så här, har blivit ihop med en snubbe som har givit henne ganska mycket status. Jag menar inte att hon inte har det själv. Men när man är så pass ung och blir ihop med någon, det hade varit mer passande om hon hade kört sin lesbiska bana. Förstår du vad jag menar? Jag tror att hon själv stör sig på det. Jag tror att hon är så här, det finns båda de två bär på skam över
de försöker åldersvorsa.
De försöker åldersvorsa. Han försöker liksom så här navigera sig fram till hur de ska få sin relation att liksom att man ska utbli från den tanken på. Men varför är han är väl typ 55 och hon är vad hände? Hur tror du
jag menar? Jag fattar. Enligt min analys, och jag kan ha fel, då ber jag om ursäkt, så är Schyfferts hela strategi då, dels att han är äldre, men vill påvisa att han är modern.
Mm.
Så att eftersom han är lite barnslig och hon kanske lite extra mogen, så når hon konsensus på något sätt.
Ja.
Och sen så har han från början intagit förhållningssättet, varför tjafsa med någon när man inte behöver?
Mm.
Whatever makes her happy. Happy wife, happy life.
Mm.
Det återkommer han ju till. Men på sitt Instagram, i sina intervjuer, i sina ståuppgrejer, att så här, ja, men om det är så nu att jag måste åka till Upplands Väsby för att köpa en liten Star Wars-gubbe som hon verkligen vill att Sammy ska ha.
Mm.
Who am I to say no? Då gör jag det. Att så här, varför ska man gå in och liksom maktkorrigera när det är så här, ingen vinner på det. Det tar en liten stund för mig och sen är hon glad.
Mm.
Och jag kan väl känna så här, om vi hade haft en instängd lite mer åt bägge hållen, vilket kanske är lättare när man träffar en yngre partner som kanske är inte lika bitter och mer villig och, liksom, och beundrar en mer. För det kan man ju ändå, om vi nu ska spegla eller så här, gå tillbaka till sig själv. När man var yngre och hade en äldre kille, behövdes ju inte mycket. Det behövdes en röd bil av namnet Mersa. Man bara säger det behövdes liksom he's going down on me. Och alltså, allting var ju i jämförelse med liksom snustomtarna med pubmusche.
Mm.
Otroligt belevat. Nej, men de var såna virtuoser. Det behövdes ju, det pratades så mycket om den carbonara mannen. Att så här, ja, du kunde liksom, du kunde göra en carbonara och nu ska jag bara säga falla.
Halleluja. Pris ske Gud. Ja, men man är inte bortskämd kanske då, men jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju bara fortfarande så att det kanske är så också att kvinnor egenskap av att vara just underordnade mannen, det är vi fortfarande, vi lever fortfarande i ett patriarkat, och då är det väl okej för kvinnor att raljera om män och att racka ner på män och på mäns överordning, och det är inte okej för män att göra dito. Det är väl bara det, det är därför man tar så jävla illa vid sig när man ser Martin Melins inlägg om hans kära Lisa, och det är därför man tar inte dugg illa vid sig när Emma Bovin skriver om sin mäns liksom galenskapstids rytteri.
Fast jag tycker att det är två skillnader. Dels så har ju både Emma och Bovin och Schyffert en annan status. Hon har ju sin kulturella status med priser i ryggen och DN, bla bla.
Mm.
Han har sin liksom återkommande snygga geniet som alltid haft liksom fingret, ja, både i röven och i samtiden.
Liksom aldrig ner henne. Vi kan ju inte jämföra Schyffert.
Nej, nej, men nu kommer jag till den. Först är det, men sen så precis som i vardagslivet, om du sitter på en middag och en man berättar om sin fru eller flickvän som sitter där eller inte sitter där och berättar om några liksom, vad ska man säga, defekter i personligheten med kärlek och värme, då kan jag älska att han gör det, eller hon liksom. Men när direkt när man går över den där gränsen, när man dels ska profitera själv, oj oj oj, här fick man ställa upp för galna frugan typ. Nu har hon tydligen köpt
här
någon
soffa. Här kommer Toss-Lisa och så är det typ någon bild på när någon så här ser ut som ett vrak. Eller typ gärna bilder in i någons bil där det är så här galenskap. Så här. Hon är liksom jävligt intresserad av smink, va? Men städa bilen, det skulle hon
mobbing.
Ha för sig.
Mobbing.
Så här, ja, det är mobbing och det är någon slags så här humor på någon annans bekostnad. Att man ska skapa någon nidbild av någon person och så här förstärka drag som kanske eventuellt finns, men ja, men det är i alla fall jävligt skabbduk. Det är en så här tendens som fy fan, säger jag bara, sluta upp med det, Martin.
Kuken behöver ju inte bli
jag
längre.
Jag tycker till och med att du var snygg för.
Ja.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
ska jag börja med först ut den mycket omtalade, prisade och mycket speciella filmen Poor Things.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
She's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace.
Poor Things är en film som Giorgos Lanthimos heter han. Det är en av mina favoritregissörer efter att ha sett Dogtooth.
Ja.
Den vann Guldpalmen i Cannes, och den handlade ju om alltså en brutal sån histrionisk galen pappa som håller sin familj i bakom lyckta dörrar, bokstavligen murar. Liksom de växte typ upp på en gård, och han lär dem liksom ett eget språk för att kunna kontrollera dem så att de aldrig ska kunna prata med människor utanför de här murarna. Mm. Alltså det finns så här incestuösa inslag i den här familjen. Det är speciella regler för typ, han lär dem att till exempel en ost heter korv. Alltså det
är
så jävla skruvad. Så här psykologisk liksom krigsföring från förälder till barn på ett sätt. Och sen hur de lyckas.
Ingen begriplighet överhuvudtaget.
Nej, ingen begriplighet. Alltså, det är så jävla obehagligt, och det säger så mycket om hur utelämnade barn är till sina föräldrar. Och grejen är att den här filmen har faktiskt exakt samma tema fast i en helt annan inramning. Den handlar ju om, och nu får ni som absolut inte vill ha spoiler alert här, alltså ni som inte vill ha det här spoilat, ni får hålla för öronen, men slotten är att en Frankenstein-liknande läkare som är kirurg, och det här utspelar sig i något typ av sagolandskap och obestämbar tid. Så det är inte så här, det här är 1800-talet, det är liksom inte realistiskt för fem öre. Det är väldigt också så Tim Burtonskt i hela inramningen med både kläder och färger, och det är filmat med speciella linser, så det ska verkligen vara saga över hela. Han utför ett experiment. Det kommer in en död kvinna, en självmörderska, som är höggravid. Hon är nyligen, liksom, hon är varm i kroppen. Och han ger sig på försöket att rädda fostret genom att plocka ut det här fullgångna fostret, plocka ut fostrets hjärna och stoppa in det i mammans kropp.
Nej, men Gud,
och det lyckas. Och där har du Bella Baxter. Bella Baxter är en kvinna som i början av filmen är en nyfödd bebis, fast i en kvinnas kropp. Och sen växer ju hon upp då, så att hon stapplar ju runt där och kravlar runt på golvet och har veritabla gråtattacker och är precis som liksom, och så blir hon 2 år och börjar få så här tvåårstrots.
Det är för absurd idé.
Ja, det är så absurd, och det är så jävla kul. Faktiskt. Och hon förtjänar ju sin Oscar så bara sprutar om det. Men sen börjar det som sen har problematiserats här, bland annat av Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Anna Nåli i En varg söker sin podd. Och även på andra håll. Alltså man liksom tycker att det här är en grovt liksom kvinnofientlig film, en grovt så här antifeministisk film, därför att denna då Frankenstein-läkare sen skapar. För det som händer sen, det är att den här kvinnan är ju alltså en kvinna med full sprutt på livmoder. Och, alltså hon har ju hur mycket hormonpåslag som helst. Så hon blir ju kåt, fast med sin barnhjärna. Så hon upptäcker sitt kön och blir då liksom en könsvarelse, fast hon egentligen inte är mogen för det. Och är också fostrad av den här läkaren som är vetenskapsman. Och om man ska beskriva honom på något sätt, så har han ganska klara autistiska drag. Han är inte intresserad av närhet, han är inte intresserad av moral, inte av etik, utan han är bara intresserad av att betrakta henne som ett experiment. Vad händer nu med den här hjärnan, den här vuxna? Så här, då han för anteckningar, han har tagit sig in en elev som ska liksom så här notera...
En vacker råtta typ.
Ja, allt hon gör. Mm. Så hon får ju liksom ingen fostran i emotioner, i etik och moral, utan hon får bara vara där inne i hans rum och vara den här konstiga bebisen med alla sina behov, och de bara antecknar och noterar och försöker typ undanröja att hon inte ska liksom ha ihjäl sig själv. Men det är liksom inte så att de vill styra henne.
Men varför han insåg som en kvinnlig frigörelse då? Alltså,
nej, men då har man väl kanske tolkat det som att, för det som händer sen, det är att hon är ju urvacker. Det är ändå Emma Stone som spelar henne. Och hon går ju runt liksom i så här helt obrydd kring sin egen kropp och sina egna sexuella
naturfolket
funktioner. Så hon är så här: åh, det här var skönt med en gurka i fittan. Jag vill knulla. Typ, alltså så här, hon får alltså en extremt frigjord sexualitet som hon vill utforska. Och det som sen skruvar till det hela ytterligare, det är att hon drar iväg på ett äventyr då med en advokat som familjen har anlitat, eller familjen, det är ju hennes pappa, vetenskapsmannen då, som
spelad av the one and only
Willem Dafoe. Han är helt makalös i den här rollen också. Men han försöker liksom rädda Bellas då framtid genom att få henne bortgift med sin assistent. Han tänker så här, det är bra för du måste ändå tygla henne. Om hon nu är så här sexuell, då är det väl bra att hon gifter sig med dig, för du verkar vara en god man.
Men hur gammal är, liksom, hur många år går, är hon tre nu?
Det framgår inte riktigt. Det framgår
hon
inte
är mellan två och fem typ.
Nej, men hon blir nog vuxen. Och det, för det fattar man i slutet av filmen. Så här, då har hon ju kommit i kapp. Alltså hjärnan har kommit i kapp kroppen. Men det som blir problematiskt, och det tänkte jag på när jag såg den, jag bara, är inte det här incest? Det är helt sinnessjukt. Om hon är typ så här tre år i hjärnan men har en fullfjädrad liksom kvinnokropp och sen hon blir i alla fall ivägsläppt. Hon blir kåt på den här advokaten och han tar henne alltså han utnyttjar hennes, vad ska man säga, oskuldsfulla och ekivoka så här frigjorda sexualitet. Och han är så här: gud, du ska följa med mig på ett äventyr.
Typ den lyckliga horan, eller?
Ja, och det är liksom där filmen för mig började kännas så här problematisk. För det är så mycket jävla knullerisscener när hon då, advokaten spelas av Mark Ruffalo, som är så jävla slämmig och äcklig. Och han är bara såhär,
I could
perfect, han kan knulla fritt med en tokig liten tjej som inte ens vet vad hon håller på med. Samtidigt liksom framgår det är ju att när hon tröttnar sen på att knulla med honom och inte tycker han är het längre, då gör ju hon så av med honom bara. Och han, alla karar som hon avverkar, hon kan liksom inte gå in i kärlek och blir inte kär i dem, utan hon är bara så här kåt och så, alltså så här.
Men tar hon betalt? Är det som prostitution?
Nej, men sen hamnar de i extremt risig, alltså så här, hon tar, alltså det är en ganska komplicerad historia, jag ska inte redogöra helt för den. Men de hamnar i alla fall och blir bankrutt och blacka i Paris, där hon då stegar in på en bordell och fattar, ha, kan jag få göra det här härliga och få pengar samtidigt? Fan vad bra! Och så börjar hon på liksom en bordell på ett ganska så här överromantiserat sätt.
Ja, såklart. Den lyckliga horan.
Ja, och det är liksom så här, den ena äckliga gubben efter den andra. Och samtidigt så är det ganska roliga så här, scener där hon... Så här, men jag förstår inte varför alla vi ska rädda upp och så här 20 stycken prostituerade, och så ska det komma in en man som ska välja en av oss. Är det inte smartare om vi 20 bestämmer vem av oss som vill ligga med just honom? För det blir en bättre upplevelse för samtliga. Och då måste bordellmamman förklara, fast vet du att de flesta män, de vill ligga med någon som inte tycker om att ligga med en.
Jag fattar.
Aha, why? Alltså så här, hon ställer liksom alla frågor om sex som vi bara förväntas på något sätt ha fullständig koll på. Alltså hon är liksom verkligen autist i den bemärkelsen. Att hon är så här, det är inga känslor inblandade. Sexualiteten är bara en fysisk, kroppslig funktion som gör det skönt. Men om man gör det med någon som man tycker är osmaklig, som luktar illa eller något så här, nej, då vill man ju inte. Hennes sexualitet är ju då helt friställd moral, etik, människors blickar, tyckanden kring hur hon är i sängen eller inte, eller hur man får göra eller säga eller inte. Alltså så här, det väcker så jävla många frågor, och det är väl det som är hela filmens behållning, att så här, vi sa det var jag, Igor och Micke som såg den. I början var Fox med, sen fattade vi så här, oj, det är en halvt som halvt porrfilm. Vi måste stänga av och pausa.
Det är kväll, Foxy, det är kväll.
Han tyckte det var så roligt med det här bebishjärnan inne. För i början av filmen handlar det liksom bara om att hon tultar runt och är en så här bebis fast hon är vuxen. Så han tyckte det var väldigt underhållande.
Men för livet, Foxy.
Ja, sen kommer liksom, du vet, vi bara, what? Ska de, oj, så här, nej, stäng av. Men det som hände liksom efter avslutad film, det var ju...
Debatt.
Att vi alla så här, ja, dagen efter, vi var liksom inte kloka på den här filmen. Vi var liksom inte kloka på vad vi kände inför den. Tyckte vi om den? Var den bra? Var den dålig? Vad vill han säga? Georgios Lantimos. Alltså, vad fan är grejen med den här? Är den inte väldigt, väldigt kvinnohatisk? Det handlar inte om att bara Willem Dafoes karaktär vill skapa den perfekta horan här. Alltså den här perfekta, liksom aningslösa flickfiguren som bara knullar innan de sen blir förstörda av etik och moral och saggiga män som typ förstör deras förtroenden. Fast samtidigt så slutar filmen. Jag tänker inte säga hur den slutar, men den slutar på ett sätt där det är så här, nej, men she's the winner of it all, kan man säga. Av olika skäl så slutar det liksom med att hon är en total jävla vinnare. Men det jag, om man tittar på hans tidigare produktion, det han på något sätt vill hävda, tror jag, och det som han vill upplysa, om man nu vill fostra oss överhuvudtaget, kanske bara vill ge oss en liksom frågeställare, det är att så här, fy fan vad barn är klona på sina föräldrar. Alltså hur mycket föräldrar faktiskt formar sina barn i både liksom känslor, uppfattning av sin kropp, uppfattning av sin sexualitet, rätt och fel, hur vi förhåller oss socialt. Alltså alla de färdigheterna är liksom upp till vår, så att säga, gud, det vill säga mammi och pappi, att avgöra och bestämma och forma. Det är liksom det hela hans produktion handlar om. Att så här, det är ganska lite som är medfött, det är ganska mycket som bara handlar om fostran.
Apropå liksom, det moderna samhällets liksom,
förbläst
för liksom, så här.
Gener.
Ja, det, nu vet vi det. Det är gener och biologi. Så här, ta lite medicin här nu och sen så bara går vi in i maskineriet igen. Men det, som jag tänker, dels så framstår det här mycket som, jag bara tänker lite på så här, Alice Underland, så här, saga, Askungen, fina klänningar. Hon är bara så här, glad. Och, om vi ska,
ah,
så här, om,
slöst,
ja, mm. Men det vi pratade om innan, då, om vi skulle sätta in en kille i det här. Mm. En ung kille som skulle gå omkring i de där kläderna i någon liten kravatt och kostym. Redan där så skulle vi ha tappat 99% av publiken.
Ja, vet du, jag lekte faktiskt med tanken att så här, tänk om en pojke skulle, om det hade varit en liksom pojkbebishjärna stoppa din manskropp. Alltså, ja. För det första hade vi inte tyckt att en manskropp i 35-årsåldern var så där gullig. För man känner ju faktiskt att Emma Stone är en bebis. Man vill ju liksom bara så här, klappa henne och krama henne och gulla henne. Så här.
Det hade man tyckt varit buskis om det var en man. Så
här, vi hade aldrig kunnat få den typen av känslor för en så här man. Och det säger rätt mycket också om att kvinnor går runt i den här flickidentiteten väldigt länge.
Alltså, soft girl.
Ja, soft girl. Och att Lolita. Man har ganska stora vinster av det. Det är så här, Lolita, du är ofarlig, du är oförstörd, du är oaningslös. Du är så här, ska vi bara knulla lite? Ja, vad kul! Typ. Och sen bara, oj, nu blev jag förstörd. För nu var det någon som tyckte att jag var en hora. Så här. För Mark Ruffalos karaktär blir liksom helt galen när hon är ju så här, oj, nu blev jag kåt på den här killen. Jag ska knulla lite med honom också. Så kommer hon hem och är så här, han är så här, var har du varit någonstans? Nej, men jag var bara hos grannen här för att han hade jättehärlig kuk. Alltså, hon säger det helt utan värdering. Och Mark Crawford är så här, förstår du, du har gjort det värsta man kan göra. Du är en hora nu. Hon bara, vad pratar du om? Så här, skulle man inte få så här hampa bampa med vem man vill som man är sugen på? Alltså, det är ganska,
nej, men jag förstår. Men det är också som vi har pratat om så många tidigare poddavsnitt. Att så här, det handlar ju om liksom, samhällets utveckling från så här, att vara naturbarn till att vara liksom, inlåst i det moderna samhället. Jag tänker på
hela
koloniala liksom. Är ju uppbyggt på att liksom, den rike mannen som liksom kommit före inom teknik och liknande så här, kommer dit och tar det de vill ha, bland annat de här kvinnorna som går omkring med brösten i vädret och bara så här, kan tänka sig komma upp på båten och knulla lite hit och dit. Det skulle väl för fan vi också göra om vi hade bott på en öde där det var 39 grader och det var bara så här, plocka lågt fallen frukt. Alltså, varför skulle man gå in i de här liksom, moderna normerna? Det finns liksom ingen anledning.
Nej, men det är också det att vi, alltså, de har ju väl andra normer kring vad som är tabun där. Alltså, så var det ju verkligen att så här, där det finns liksom, existerar helt andra tabun, men just nakna bröst är inte tabu där, men däremot att typ så här.
Ja, men vi har också innan pratat om så här, porrfilmer på 70-talet när det var så här, lilla flickor flickan, tonårstjejerna som kom och träffade och tyckte att det var så kåt och liksom ville vara med de här männen och var så kåta hela tiden. Att så här, alltså det förtäcktes igen i gubbsnusk.
Mm.
Nej, men det var som att jag såg liksom ett klipp ur den ikoniska, kan man säga, tv-scen Glappet.
Mm.
Som en svensk tv-serie då, som visades på SVT.
Mm.
Och det här var 1997.
Mm.
Och det var Kristina Härström som hade skrivit manus, och huvudrollerna spelades av då Julia Duvenius och Katarina Cohen.
Mm.
Och det här är då, vad ska man säga, man följer dem under 6 avsnitt. Alltså, när de liksom i den här, vad ska man säga, både kritiska underbara tonårsperioden, när man blir uppvaktad, när man liksom kan gå in på liksom restaurang, där man så här ska forma sitt liksom sitt vuxenblivande till exempel. Och då träffar ju de träffar ju 2 män.
Mm.
Fan, är ganska mycket äldre.
Ja, men
känns
de är typ
som
38 års ålder. De är liksom,
ja, men
övre medel eller övre liksom 30 års ålder.
Mm. Ja, och liksom när man tittar på bilder härifrån så känns det som att de är så här 50, de gubbarna, men det är de inte. Och att de blir uppvaktade där och hånglar med dem och liksom, det ansågs ändå som så här, ja, men det är en del av unga tjejers liksom
drömvärld.
Ja, drömvärld. Och så här, ja, man åker väl på lite så här nitar av de där gubbare, men ja, ja, det är väl inte så farligt.
Mm.
Och apropå det som vi pratade om förut med Doggy Doggelito, är ju lite samma anda.
Det som har hänt under veckan är att Doggy Doggelito i en YouTube-intervju berättar om en session där han och hans vänner som barn då turades om att ha sex med en tjej i ett tält i skogen.
Artisten Doggy Doggelito har fått kritik efter en intervju på YouTube-kanalen De Bauro.
Jag kommer ihåg när vi var små, det var en tjej som alla gillade. Hon var lite så lätt på foten, vi behövde vara hela med henne. Vi behövde se hennes namn. Men då en tjona, han byggde en tält i skogen så här. Så alla fick gå dit så här, kom. Så här, vi stod på, jag var liten då så här.
Både följare och kända profiler har riktat kritik mot artisten. Jag spyr, skriver artisten Vanessa Falk. Gillar dig, men nu får du för fan vakna till liv. Gå en kurs, uppmanar programledaren Ann Söderlund. Dogge försvarar sig med att han var väldigt ung och att flickan enligt honom var med på det hela.
Och han berättar om det här väldigt så här liksom fritt från etik, moral, eftertanke, hur det här ska landa. Och många har då rasat på sociala medier och menat att så här, är du inte klok? Fattar du inte typ att du har varit delaktig i en gruppvåldtäkt?
Men sen kom det fram att det var torrlig.
Du har ju varit en av dem som har då, du vill att han ska vakna till liv, har du sagt. Programledaren Ann Söderlund riktar hård kritik. Gillar dig, Dogge, men nu får du för fan vakna till liv med stora bokstäver. Gå en kurs. Vad var du blev så jävla upprörd över?
Nej, men jag måste bara säga så här. Dogge lite är min my man. Jag gillar verkligen honom.
Ja.
Men av olika anledningar så finns det ju både kvinnor och män som har haft en storhetstid under liksom några år av en viss era.
Mm.
Och sen kan de liksom inte riktigt ta sig därifrån. Och i Dogges fall så har det hänt mycket liksom personliga tragiska grejer. Hans fru hade cancer och ja, liknande. Jag menar inte att det ska vara någon ursäkt. Men jag trodde ju först att det här var liksom något klipp från när han, alltså det känns ju som ett 90-talsklipp.
Mm.
Lite så här runt 97-98, man sitter på någon fest och berättar lite hur det var när man var liten och alltså att det är så här, det var skönt, alla fattar hur det går till.
I den här YouTube-intervjun så nämner han liksom inte hur gammal eller hur liten han var. Så jag tänker mig att människor då går loss och rasar, inklusive dig faktiskt, utan att faktiskt ställa följdfrågan, men hur gammal var du? Alltså att man bara direkt utgår ifrån att han och hans polare i stort sett har så här gruppvåldtagit en brud i ett tält. Alltså det går väldigt snabbt från att dra den slutsatsen, inklusive jag. Sen läser man vidare och så bara, nej men jag var ung när Aftonbladet ringer upp för att liksom reda i den här röran, och då säger Dogge följande: jag var ung, jag vet inte om jag var 7 eller 8 år, hon var typ 15. Och enligt Dogge då så var alla i berättelsen vänner och hade menat att den här tjejen mådde var bra, och alltså hon var med på allt det här. Aftonbladet frågade, den här historien känns väldigt mörk, hur minns du det? För det första undrar jag så här, varför känns den väldigt mörk? När man berättar en sån här grej så här, nej, ni ser en massa mörka saker framför er utan att ta reda på om den faktiskt var mörk på riktigt. Men här bemödar man sig ändå om att ställa frågan. När vi var unga så var det så här, när vi växte upp, det var inte mörkt. Alla var glada. Men den här tjejen var verkligen glad. Ja, hon var jätteglad. Hon älskade alla och var jättepositiv. Det var hon som ville det här. Men nu när du är vuxen då, hur ser du tillbaka på allt det här? Med glädje, man skrattar åt det. Pappan slog ju sönder tältet i småbitar. Det var ingen kvinnoförnedrande eller så. Ingen kom till skada och hon ville att vi skulle göra det med henne. Dogge menar att det i själva verket var flickan som var äldre än honom som utnyttjade honom och hans kompisar. Och helt ärligt, om man är 15 år och drar 5 småkillar som är 7-8 år, det är alltså Bobo Frasse. Och en 15-årig tjej, vad tycker du själv? Ska du tycka att de 5 då är mörka övergreppspersoner som har övergreppat någon?
Ja, men
det här är fan inte klokt.
Nej, men nu måste vi ändå vara djävulens advokat. Han kom ju med de här åldersuppgifterna efteråt. Det är ju inte med i klippet.
Nej, fast ingenting är ju med i klippet. Ändå drar ni slutsatsen allihopa att hon är lika gammal eller yngre och blir utsatt. Fast han beskriver inte så, han skrattar, han berättar ju ändå om den här händelsen. Alltså, tror du att någon som har genomfört en gruppvåldtäkt skulle sitta i en YouTube-kanal och berätta om det så här helt oproblematiskt?
Nej, men jag menar att så här, vi säger att han hade varit några år äldre, 12-13, då många killar uppger att de gör sin sexuella debut. Då hade det varit en helt... Tycker du att det hade varit lika liksom oskyldigt och charmigt?
Nej, men problemet är att ingen har sagt hur gamla de är, men ni drar ju ändå den slutsatsen. Det här är oproblematiskt, det här är sjukt, det här är galet, det här är hemskt, stackars tjej. Men ingen ställer den rimliga frågan, men hur gamla var ni? För det är en jävla skillnad på någon som är 15 och någon som är 8. Och jag håller verkligen med om att så här, är det någon som har blivit gränslöst behandlad? Fick jag veta på att min... Alltså det är Fox om 2 år. Om en 15-årig tjej hade bett honom lägga sig på honom och torrjucka i ett tält, jag hade anmält den tjejen till SOS. Alltså jag hade känt så här, gud, det här är faktiskt jätteproblematiskt. Att lite grann så här, åh hej mina små liksom. Alltså det jag menar är att vi kan inte alltid bara utgå ifrån att flickor och kvinnor är offer för omständigheter, utan så här, nej, vi är också kapabla att göra knäppa saker eller ogenomtänkta saker eller gränslösa grejer. Och jag vill inte liksom, ingen skugga över henne. Sen ska vi också liksom ha klart för oss att Aftonbladet har ju inte nått då den här tjejen. Ingen har liksom hört hennes. Det kanske är så att om några dagar så kommer hon komplettera den här historien och säga, det var inte sant, de var mycket äldre, det var skitjobbigt för mig, det här var hemskt. Men hittills så måste vi liksom utgå ifrån att det här är...
Jag fattar. Att så här, det här speglar också lite det vi har pratat om under hela det här avsnittet, att vi gör antagande utifrån identitet, kultur, historia,
maktstrukturer.
Okej. Hon var ensam, de var 4 killar.
Hon var utsatt.
Ja, precis. Ja. Och hon ville inte det här. Men jag tycker att det är ganska intressant. För om det är så då att de var 8 och hon var 15, då blir igen det här, liksom den här offer, förövare, hjälpare, triangeln, så här. Om alla är offer eller alla är förövare, alltså den blir också en sån svår moralisk liksom tanke.
Alltså,
vad
är det för fel på att säga till en tjej som är 15 och inte klok? Så här kan man inte göra med 8-åriga killar. Alltså så här, vad är det som är... Jag menar ju att alla är ju liksom tyvärr helt obevakade på ett sätt som är så här, kan man inte låta då en 15-åring typ barnvakta 7-8-åringar? Är det oetiskt eller svårt att liksom... Kan man riskera att sådana här grejer skulle kunna hända då? Alltså det är en rätt mängd olika så här knepiga frågor såklart som uppstår. Men det är en etiskt och moraliskt intressant diskussion, tycker jag. Och den är vi kan inte bara liksom dra vissa slutsatser kring att så här, i egenskap av kvinna så är du i stort sett alltid ett offer. Och jag tycker också att sen när man börjar läsa kring olika siffror om att så här, hur många unga tjejer som har blivit utsatta för sexuellt våld eller sexuella övergrepp, så är det ju liksom vidriga siffror. Men sen när man börjar läsa om hur många killar som faktiskt har blivit det, så är det sjukt många killar som har blivit det. Och då menar inte jag att det är en massa så här horribla kvinnliga förövrare där ute, utan det är oftast andra större pojkar. Alltså barn som övergreppar barn. Det är den stora problematiken här. Inte att det är så här ensamma pedos som sitter i buskar och så här kastar sig över små ungar till höger och vänster, utan det är liksom tonåringar, barn, alla som är i de här mellanrummen, som inte har föräldrar kanske som är jätteengagerade och som inte har tid och som inte har möjlighet att övervaka. Så här. Det är där allt det här shady händer, och det är sånt som också är svårt att utreda och lagföra, eftersom människor som är under 15 är ju inte straffmyndiga. Alltså det blir liksom insatser från socialtjänsten, och det är oftast ingenting som så att säga läggs in i rulorna. Så.
Jag vet inte, jag kanske också
liksom... Vad kan man säga, vi som har inte din morsa, alltså så här, vad tänker du, hur skulle det kunna vara liksom, hur ska man kunna se till att såna här grejer inte, nu verkar ju inte som att Dogge har tagit någon skada av det här, han tyckte att det här var
det är ett roligt minne.
Är det så farligt med ungar som leker såna här lekar, alltså utforskar där. Sexualitet
Sen är det så att han både hans största sommargig Diggiloo har ju han då fått kicken ifrån. Och mer liksom, eftersom det är, så här, det är familjeorienterat och man kan inte göra såna här uttalanden. Så här, det är ett roligt minne. Dels känns det så här, även om han tycker att det är ett roligt minne, och det måste ju få vara hans högst personliga åsikt. Men då tänker jag lite så här, med allt som står på spel, återigen PR-maskineriet, som är Paolo Roberto, som liksom åratal efter det här hände, att han då köpte en prostituerad som var snygg och som gillade det här och hade liksom, ja, men de här. Här är, känns det lite mer som att Dogge är så aningslös. Jag är bara Dogge, det här var 90-tal, låt oss liksom bara få ha det här minnet. Då vinner så här, redigerar i andras minne liksom, ska vi, liksom, ska vi ta bort då att det heter en kung för Astrid Lindgren, alltså allting blir så här. Det är en historisk grej som har hänt. Det så kan man gå in och redigera, men han tycker att det här var en rolig grej. Han såg det som några barn som lekte. Men i samhället nu säger så här, om han hade gjort avbön direkt och sagt att så här, sorry, jag kanske glömde säga, vi var jättesmå, vi fattade den här tjejen, vi blev impade av henne och tyckte det var så himla kanon. Men jag tror problematiken är att vi inte pratar om att barn kan känna såna här känslor. Det kommer jag ihåg från själv när jag var liten. När jag och mina tjejkompisar så här, lekte då att en var mamma och en var pappa. Och sen så var det jag och några kompisar. Och jag ville inte, det var någon som alltid som var högst upp i hierarkin som man helst ville ha då som man eller mamma eller pappa. Och så bytte vi lite, så låg vi på varandra. Och så var liksom föräldrarna där uppe och drack och festade. Och jag kommer ihåg hur otroligt liksom, att jag verkligen kände sexuella känslor. Men det var det fulaste, det här liksom, den som sa det här skulle typ dö. Det var liksom vår heligaste pakt.
Ja, och att det var någonting som var så här, man fick ju det på något sätt ändå i ryggmärgen. Även fast ingen kanske uttalade eller pratade om det, så fattade man att det här är saker som man inte får göra när man är ett barn. Och det finns en scen i en av mina absolut bästa böcker som jag någonsin har läst i livet faktiskt, Edouard Louis. Att göra sig kvitt Eddie Bilgull, jag har ju pratat om den i podden förut. Men i den scenen, han är ju homosexuell och han är ju liksom ganska övertygad om att han föds homosexuell. Och att han liksom som barn i denna arbetarklassby i Frankrike med bara machomän är liksom ett sånt jävla abnormt monster från början. Att alla är så här, gud, han liksom har sina maner, han viftar med sina händer, alltså han har kvinnligt rörelsemönster och så vidare. Men där är det ju hans kusin och två andra pojkar som då leker liksom knullerilekar med varandra, som ju är alltså regelrätta samlag, och de är alltså 10 och 11 år gamla. Och då är det enda gången som hans, så att säga, homosexualitet bejakas, för att han får ju då spela fru. Så han får på sig en ring och så får han på sig, och sen så blir han då liksom tagen bakifrån. Och det här, de här sexscenerna, de beskrivs också väldigt oproblematiskt. Förstår du? För att han får känna sig delaktig, han får känna sig omtyckt, han får känna sig... Han är själv extremt sugen på de här stunderna i den här, det här skjulet där, där det här försiggår. Och liksom, ja, vi måste börja prata om det. Vi kan ju inte bara så här stänga av våra barns sexuella uppvaknande eller våra barns sexuella nyfikenhet. Men däremot så tror jag verkligen att vi måste hjälpa dem att guida. Alltså så här, vad får man göra, vad får man inte göra? Precis som att vi guidar dem när de leker andra lekar. Det är klart att man inte kan slåss. Det är klart att man inte kan göra varandra illa. Det är klart att man måste liksom stoppa min kropp och invänta samtycke. Men så här, tänk om det är två barn som bara, jo men vi tycker om det här. Vi tycker om att liksom ligga nakna och jucka. Alltså ska de få göra det då? Alltså det här är, jag kan bara säga så här, under mitt 45-åriga liv och i mitt liksom föräldraskap, att liksom det här är det ingen som pratar om. Det är ingen som skriver om det. Det är ingen som problematiserar kring det. Utan vi bara tänker att det här ska vara helt självklart för alla. Var gränserna går. Hur man förhåller sig till varandra. Hur flickor respektive pojkar får utforska eller inte utforska sig själva. Och sin kropp och sin sexualitet. Alltså, eller vad säger du?
Nej.
Du har också fem barn som har gått på diverse liksom, dagis och skolor och... Alltså när vi var små, då fanns det ju så här, den berömda kuddrummet där folk låg och lekte så här knullerilekar. Alltså så här,
ja, alltså med kläder. Det hade ett namn.
Och då var regeln så här, ni får inte ta av er kläderna.
Nej, jag vet.
Bara,
nej,
men vi kan ändå så här låtsas knulla med kläder på.
Jag vet. Nej, men det var ju, alltså, det var ju ett, så här, ett myntat uttryck. Så här, om ni ska hålla på med era sexuella känslor, då får ni gå in där. Jag vill än en gång säga förlåt till Rickard och Leslie. På 6 år där vi var så här, 12 brudar och 2 snubbar. Och Leslie lite, kom från England, var lite mer så här strikt, anglosaxisk, lordaktig. Och så Ricka var så här nallivers sköna killen. Nej, men jag liksom, jag tror jag har förtänkt det där. Men så som de liksom i stort sett blev grupp-rapade med kläder på inne i det där kuddrummet. Att vi så här, det var, stod ånga runt alla oss tjejer och vi var på dem där och de låg där under kuddan och typ chippade efter luft, om jag inte minns fel. Det är också sånt här som man liksom, enligt religiösa dogmer, så här, händerna på täcket, att det var någonting fult, vilket det också blir väldigt mycket mer spännande. Såklart. Nej, jag håller med dig, och det är samma sak där nu när vi pratar om att hur barn då liksom pratar med varandra, man säger fula ord och liksom, även små barn använder sig av uttryck. Man säger, herregud, hur ska barn veta? Man bara tar för givet att säga, ja men det förstår de här 6- och 7-åringarna, så kan de inte bete sig mot varandra. Nej, det kommer inte naturligt, precis som det inte kommer naturligt för vissa att föda barn eller att liksom idrotta. Eller
nej, men bara så att bara förlita sig på så här, ja, mänsklig instinkt, ja, hos barn för hur man ska förhålla sig sexuellt, nej, till varandra och liksom sitt sexuella uppvaknande och sina sexuella känslor. Det är liksom för torftigt. Det kan vi ju inte bara inbilla oss. När vi ska in och peta blir allting annat. Mm. När vi är jättenoga med att de måste ha sina behov till, alltså så här, de måste ha speciell pedagogik för de har speciella behov och hon har svårigheter med det här. Men just när det gäller det, där är det bara så här, händerna på täcket bokstavligen. Där
så kollar man på TikTok så att tonåringar hånglar med varandra och håller på med varandra. Och sen kanske det plockas bort. Men det är ju inte så att vi har koll på dem. Och nu kommer ju den här nya studien då. Att det här är första gången där barn går in på nätet och liksom övergreppar barn.
Nej.
Jo, så att det är så här. Nu kanske vi inte längre ska tro att barn är så himla oskyldiga. Och jag har en kompis som... avdramatiserade det väldigt snyggt. Hon hade en dotter som, ja, men var 5-6 år och fick sexuella känslor och ville onanera. Mm. Och där har jag hört flera som har pratat om vid matbordet.
Mm.
Ja, men sen, lite som den här filmen då, när andan föll på, då körde hon väl då, för hon var ju ett barn. Det var ingen som liksom, det här är inte en familj där man skammar varandra, utan ja, här bejakar man en det ena, en det andra liksom. Och för mig blev det lite, jag som bara har söner, ja men, ja, ja okej, jaha, men, ja, hur gör vi nu liksom? Då sa bara mamman så här, jag fattar, du har behov, du gör det du ska göra, men du kan väl gå till trappan. Då hade hon liksom förstått den här dottern att så här, räcket var precis, ja men...
I höjd med hennes underliv.
Ja, precis.
Ja.
Så där stod hon och gjorde sin grej och sen kom hon tillbaka och så käkade hon middag och då var det klart. Och jag bara kände så här, för fan vad befriande.
Mm.
Istället för så här, nej du.
Och, så där kan du inte göra här.
Och så undrar man sig, kvinnor är mycket svårare att få orgasm än killar. Medan killar sitter och drar sig snabbt och säger, nej Pelle. Inget fel på min pöjk ska man säga. Ja. Mm. Då är det liksom någon så här fjäder i hatten och så här, det är fotboll och runkelunk. Det är inget fel på min pöjk. Det är ingen incel eller någon bögfason där inte. Alltså, Nej, men det är ett intressant ämne. Vi kanske måste ta hit en expert.
Verkligen. Jag tycker det är ett skitintressant ämne och det är liksom det är ett vad ska man säga? Det är inte ett otäckt på det sättet, men det är liksom ett ämne som inte är täckt. Det är liksom, det pratas alltså för lite om det.
Så otroligt tabu.
Ja, och det liksom finns vitt skilda teorier om hur det här ska så att säga fostras, läras ut, hur man ska få sina barn liksom att bekanta sig med sexualitet på något annat sätt än via liksom faktiskt Pornhub och You. Alltså det är liksom där, det är där man så här lägger ribban. Ja, vi pratar inte om det, så då får ni själva komma på hur det ska gå till typ. Alltså det är inte klokt.
Så kommer unga tjejer nu liksom,
det är som ett enda stort svart hål alltså.
Och alla har problem med liksom, de har smärtor i analen. Kommer till liksom ungdomsmottagna för att killarna vill då ha analsex och de kan inte slappna av och de kör liksom på utan att förspela lite dit. Så att så där, ja, vi kanske ska börja prata om det. Vi kanske ska tacka Dogge.
Ja. Det kanske vi verkligen kan kosta på oss att göra. Alltså vi vill ändå
rasa den cellen.
Nej, men jag tycker ändå att alltså så här, det var ju inte helt orimligt att anta att det här hade kunnat vara liksom ett jättehemskt scenario om de hade varit lika gamla.
Vi vet ju inte.
Självklart. Och sen som sagt, vi vet inte. Nu säger när Dogge kommer med sin så att säga andrans information för att liksom klargöra att det här faktiskt inte var liksom fem grabbar som övergreppade en jämnårig tjej, utan det faktiskt såg ut, det var liksom enligt honom då barn som blev inbjudna till någon sexlek av en 15-årig tjej. Ja, alltså så här, vi måste diskutera, vi måste prata, vi måste öppna upp kring att allt möjligt kan ske liksom, och barn har ingen egentligen moralisk och etisk karta infödd i huvudet, utan det måste vi själva tillhandahålla dem med. Lex poor things. Alltså för den är ju fan, det är liksom ett skolboksexempel på hur vi formar våra barns både etiska och moraliska föreställningar kring sexualitet. Och jag kände också så här, det som är härligt med just den filmen, för att koppla till den, jävlar vad den, alltså så här, vad det var ganska härligt och märkligt att få se någon som har en sån där fri inställning till sin sexualitet som är kvinna. För det är inte ofta.
Nej. Nu ska vi hemma och leta upp gurkan.
Jag tror hon tar en paprika också. Men det är liksom helt bizarrt. Så har vi matbordet. De bara, åh, så sitter du.
Men det är också en annan grej. Jag tror liksom de flesta tjejer och killar och hiten och ditan har både experimenterat. Jag kommer ihåg när jag var i Rom en gång. Fastnade en vindruva. Behöver inte säga, det kan väl ni lyssna ut var. Alltså kom igen. Det är, så här, det är inte så här, åh nej. Har du stoppats in grejer?
Galet. Hur kan man komma på något så galet?
Ja, liksom? Precis.
Nej, det är typ varenda jävel har gjort det.
Ärta i näsan, vindruva i pulver.
Eller så här, bara så här, träna sig på att kyssas. Man fick ju höra så här, du måste testa en tomat. Hon har det. Sen bara, jo, men det är så här, du gör ett litet hål i tomaten.
Nej.
Jo. Och jag och min bästa kompis också, vet du vad vi gjorde? Vi bara,
melonen, för något
det undrar hur det känns att bli ammad. Eller liksom att någon ammar en. Vi tog hennes hundvalpar. Vi fick suga på tuttarna.
Det är klart.
Why not?
Det är liksom, det är som du säger, det här är sånt som det inte talas högt om.
Nej, och det var liksom ingen liksom så här, jag minns att vi tänkte så här, men kommer de tycka så, nej men det här är ju ingen sexuell grej. Kommer jag på att, alltså jag tror att vi diskuterade det sen, men det här är ingen sexuell grej.
Nej.
Det här är ju bara liksom mat. Nej, men kul. Men more about that.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.